Hallå allesammans och välkomna tillbaka till vår podd. Idag så ska vi prata om politik i USA igen. Jag vet, ni tycker att varför ska vi börja om amerikansk politik? Det spelar väl ingen roll, men nu är det faktiskt så att amerikansk politik och framförallt dess utrikespolitik sätter agendan för resten av världen. Och EU och politiker i Skandinavien följer efter. Hela kultureliten i världen sitter i Hollywood, vilket betyder att de som styr USA styr på många sätt över trenderna i resten av världen. Och därför ska man bry sig om det här.
Yes, och Steve Bannon sammanfattade det hela. Politics is downstream from culture. Så när USA exporterar sin imperialistiska kultur så följer vi efter. Det ser vi, jag tycker vi ser det väldigt, väldigt mycket i framförallt Sverige och Norge jämfört med resten av Europa.
Absolut, så därför så borde ni lyssna lite grann i alla fall på det här. Eller om ni inte har någonting bättre för er. Det var ju sånt midterm elections, eller vad heter det, mellanval?
Det heter midterm.
Ja, men vad heter det på svenska, mellanval?
Fyllnadsval tror jag, det är korrekt.
Fyllnadsval.
I alla fall, mellanval.
I USA så har man ju högst upp har man presidenten, och så har man senaten och kongressen.
Ja, presidenten är den executive branch, det vill säga den som faktiskt styr, som har makten. Senaten är staternas representanter och kongressen är folkets representant.
Ja, inom citationstecken, folket.
Ja, men ja.
I alla fall, och nu var det val till både senaten och till kongressen. Och som det ser ut per idag innan valet så hade ju demokraterna, alltså åsnepartiet, det är de som har åsnen som...
Ja, åsnan och republikanerna, elefanten tror jag.
Ja, just det. I alla fall, den blå sidan, inte för att de är liberaler, utan för att amerikanerna har vänt upp och ner på det här med vilka som är röda och vilka som är blå. Så ja. Demokraterna kontrollerar både huset och senaten. Och varför var det viktigt? Jo, för att alla lagförslag måste först gå igenom huset och sen gå igenom senaten innan det kan klubbas igenom i lag. Eller hur?
Och det är presidenten som skriver in i lag.
Precis. Yes. Och det betyder att om det andra partiet kontrollera huset eller senaten så kan de stoppa en massa lagförslag. Och normalt sett så om man är president men inte har huset och senaten med sig så får man inte gjort någonting. Men eftersom Joe Biden och demokraterna har haft båda så har de kunnat köra igenom nästan vad som helst.
Det som har varit en hint har varit en senator vid namn Joe Manchin. Eftersom det var så att de hade inte kontroll, de hade lika många. De hade 50-50 av senatorerna. Och då är det vicepresidenten som lägger utslagsrösten. Och det var ju Kamala Harris. Så de hade det, men det var den slimmaste möjliga marginalen. Så varje gång de var tvungna med sig hela partiet på alla omröstningar. Vilket har gjort att mycket av det som de har försökt lägga fram har inte gått igenom. Build Back Better, the Green Initiative, blev ju nekat 3 gånger tror jag. Och ett par stora vapeninitiativ blev nekade av Joe Manchin också. Vilket gör att honom till en av de männen med mest makt i hela USA.
Ja, det är som Amina Kakabauer på steroider kan man säga.
Yes.
Och nu var det ju mellanval och alla experter förstår sig på hade förutspått The Red Wave. The Red Tide eller Red Tsunami. Att republikanerna skulle bara sopa mattan med demokraterna och ta kontrollen över både huset och senaten med enorm marginal.
Ja, en månad innan valet så var det att det skulle se exakt likadant ut. Men av någon mystisk anledning så gick den republikanska pollingen upp otroligt mycket inför valet. Alltså riktigt mycket.
Varför gjorde den det för egentligen? Varför såg det, innan vi kommer in på hur det faktiskt gick, varför såg det så bra ut för republikanerna innan valet?
Normalt sett i amerikansk polling så är det så att de underskattar den republikanska väljarkåren med ungefär 4 punkter. Så en demokrat som pollar 4% över har historiskt sett varit ett väldigt, väldigt jämnt race. Och Fram till för en månad sedan så såg polsen ut som vanligt, det vill säga att demokraterna ledde ganska stort. Och sen den senaste månaden har republikanerna tagit många stora steg framåt. Men jag vet faktiskt inte, och det är första gången det här har hänt, att det har skiftat så här mycket på så kort tid liksom. Och alla var därför övertygade att om de pollade jämnt så skulle republikanerna vinna.
Mm. Så blev det ju inte, kan man ju lugnt säga.
Det blev verkligen inte så.
Nej, utan polsen verkar ju faktiskt ha ganska rätt. Alltså, det blev ganska jämnt skägg mellan republikanerna och demokraterna. Och nu verkar det väl som att republikanerna med minsta möjliga marginal tar huset?
Inte minsta möjliga. Jag tror de får det är 218 för majoritet, och de har 211 nu, och så räknas det fortfarande, men det ser ut som de i alla fall kommer få det på 219-20 någonstans där. Det är vad de projicerar i alla fall.
Ja, precis. Men polsen innan sa ju 230-ish, 240.
Yes. Absolut.
Alltså en enorm överdel.
Yes, och det gick inte alls så bra som man trodde. Så det är liksom,
de tog 8-9 säten när de förväntades ta 16-20.
Yes, och det är inte bra. De projicerade 228 eller 232 tror jag till huset. Och det kommer inte alls se så bra ut. Men det som har hänt dock är att många tidigare traditionella demokratområden, framförallt latinos, har börjat rösta höger.
Särskilt i Florida, som vi ska komma tillbaka till lite senare.
Yes. Florida har ju varit det man kallar en lila stat. Det vill säga hälften blå, hälften röd. För i USA så är det så att varje distrikt sänder en person. Så till exempel från Texas så skickar de 25 från republikanerna och 13 från demokraterna liksom.
Ja, just det. Och i Florida har det alltid varit väldigt sådär jämnt skägg tidigare. Och det var en sån vippstat också.
Ja, så det är det.
Och i senaten då?
USAs senat hade några race som var viktiga. Och den ena var John Fetterman mot Dr. Oz. Mm. Det är väl i Pennsylvania. Yes. Och de pollade ungefär jämnt, men John Fetterman vann med nästan 230, eller leder nu, ja, av 98% av rösterna räknade, så leder han nu med 230 000 röster. Så det var en ganska stor vinst, 51% mot 46,6, vilket betyder att i Pennsylvania finns det ganska många libertarianer, och de gillade inte Mehmet Oz, så de röstade på sin egen kandidat, vilket dränerade röster från honom.
Ja, just det.
Men Mehmet Oz är också en mappet. Alltså han var aldrig America First. Alltså
Mehmet Oz bodde ju inte ens i Pennsylvania. Han har aldrig bott i Pennsylvania heller.
Nej, men det är samma som, vad heter hon då? Tant Clinton. Hon skrev sig i New York och sen så blev hon senator därifrån på några dagar. Liksom.
Mehmet Oz var ju en sån här snake oil salesman hack som blev känd via TV.
Absolut, absolut.
Oprah.
Det var inte alla senatorsval som var uppe för val den här gången, utan det var 35 mandat, 35 av, men jag tror det i alla fall, jag är inte riktigt hundra på det exakta antalet, men generellt sett så var det många från Mellanamerika, eller Mellanvästern där man kallar det, som är Kansas, Oklahoma, alla de här grejerna.
Banjo, sex fingrar per hand.
Ja, precis. Det som tydligen var den stora upsetten var ju eventuellt om Blake Masters skulle kunna vinna i Arizona. Men det blev Mark Kelly då, så en av sätena där.
Mark Kelly är demokrat.
Yes, Mark Kelly är demokrat, en gammal astronaut. En sån, ja. Han är som han är. Men det som verkar ha hänt, som inte riktigt är klart än, men som kanske kommer ske, det är att Nevada tippar.
Mm.
Blir republikanskt. Men å andra sidan, och det är en ganska stor grej. Och den absolut viktigaste är i Georgia.
Mm-hmm.
Där Raphael Warnock för Demokraterna och Herschel Walker från Republikanerna inte lyckades få över 50% någon av dem. Och det är så nära, så det är omval i Georgia. Så vi vet inte vad det kommer bli för den omvalet är klart.
Hur ser det ut nu då? Ser det ut som att Republikanerna tar senaten, eller kommer Demokraterna behålla kontrollen där?
Som det ser ut nu så kommer det nog se ut 50-50. Så jag tror eller rätt sagt, jag tror de behåller precis på håret. Men det beror på Georgia, tror jag. Jag har inte 100%, för att problemet är att de har inte rapporterat in alls mycket.
Nej, just det. Så det ser ut som att republikanerna tar huset. Demokraterna kommer förmodligen behålla kontrollen i senaten plus presidenten. Ja. Då. Vad betyder det här för amerikansk politik, vill du säga?
Det innebär att det blir 2 år av att det inte händer någonting. I stort sett. Det kan vara så att nu kan de börja, nu, om de får huset, så kan de faktiskt sätta press på det på riktigt. Alltså, demokraterna har ju kontrollerat huset väldigt, väldigt länge.
Mm.
Vilket gjorde att Trump hade ju svårt att få igenom någonting. För det kom inga lagar därifrån som han kunde klubba igenom. Liksom. Så det vi kommer se är väl att budgeten kommer se helt annorlunda ut och sådana grejer.
Ja, visst. Och det kan ju bli ganska intressant faktiskt.
Problemet är att det finns tillräckligt många warhawks i det republikanska partiet. Så att om demokraterna lägger en budget som gynnar det militärindustriella komplexet, vilket de gjorde senast, så kommer de nog få stöd i huset för att banka igenom den.
Ja, just det. Det som jag tycker var intressant med det här valet är ju att de kandidaterna som gick sämst var alla som Trump hade endorsat.
Nej.
Jo.
Det var bara Blake Masters som floppade rejält, tänker jag.
Dr. Oz.
Var han Trump endorsat?
Japp.
Okej. Okay. Ah, ja. Det var konstigt att han gjorde det i alla fall.
Herschel Walker också. Trumps endorsement.
Ja, men han gick ju... Han, ja. Det är inte klart där än, som sagt var.
Och så var det någon kvinna någonstans som Trump också hade liksom hyllat som totalt torskade sitt val. Medan kandidater som Trump hade aktivt jobbat mot, till exempel Ron DeSantis och han den andra i Florida.
Det var i guvernörsvalet var det.
Precis, de vann jordskredssegrar.
Ja, Marco Rubio och Ron DeSantis har stora seger. Marco Rubio är då senatorn från Florida som var uppe från val. Men alltså det som hände var ju att, folk kanske inte stöder det, men titta då på Alaska som är en otroligt röd stat.
Mm-hmm.
Där det var bara republikaner i Alaska. Det fanns ingen demokrat som kom över 5%. Liksom. Så då Kelly Shibaka fick 44,2% av rösterna och Lisa Murkowski, driving one of your cars, fick 42, och Kelly Tsibaka var den Trump-backade kandidaten. Mm. Så inom det republikanska partiet så är fortfarande Trump väldigt populär, även om han inte är populär bland vanligt folk.
Ja, jag tänkte att vi ska komma tillbaka lite till Trump sen, för jag har gjort upp lite tankar om det också och så stulit en del idéer från Ben Shapiro. Men
Ben Shapiro gillar ju inte Trump.
Nej, det kan man lugnt säga. Jag började hålla med honom på en del punkter. Och det är någonting som svänger över till svensk politik också för den delen. Att det jag tycker man kan se i det här valet är att de politiker som vann, både republikaner och demokrater, men särskilt de republikaner som vann, är de som har stått för en ganska jordnära tillnärmning. Alltså Ron DeSantis, han är ju liksom militant anti-woke och har varit väldigt öppen med det. Men han har dessutom lett sin stat föredömligt. Han har gjort en massa bra saker som gjort det bättre för invånarna i staten.
Absolut, absolut.
Och det tycker jag man kan se genomgående, att folk som Mehmet Oz, som bara är liksom tv-clowner, folk röstar inte på sånt längre. För att jag tror att folk är så oroliga över energikriser i världen, krig i världen, inflation och allt möjligt annat. Folk vill ha gammaldags typ Ronald Reagan människor.
Absolut. Alltså, Ron DeSantis är ju etablissemangets kandidat. Det är det här, en anledning till att jag hejar på Trump, det är för att han är mot etablissemanget. Så fort han försvinner ut ur amerikansk politik så kommer det bli ett monoparti.
Ja, det kommer det bli.
Och då ser vi, vad heter han? Från Kentucky, han heter, som är majoritetsledare, eller var majoritetsledare i senaten.
Du menar han, på. Inte Chuck Schumer, utan...
Är det den republikanska varianten? Ja.
Ja, just det. Ni vet, alla där ute vad det är vi pratar om, det är sent på kvällen. Så.
han är ju verkligen institutionaliserade ondskan som har spenderat hela sin karriär med att introducera lobbyingpengar in i politiken. Det är han som i stort sett har jobbat upp det vi ser i USA i dagens läge, där det är verkligen kampanjpengar som ja. Kontrollerar allting.
Jag tycker vi ser det i USA, och jag tycker vi ser det i Sverige, och jag tycker vi ser det i Norge, att folk röstar för stabilitet just nu. Folk vill inte ha galna miljömuppar som skriker om jordens undergång. Folk vill inte ha Donald Trump-liknande clowner som liksom målar sig orange ansiktet, eller Mehmet Oz som står och säljer ormolja i tv. Folk vill ha gammaldags, klassisk, hederlig, liberal-konservativ politik där liksom de känner sig trygga och säkra med att de vet att liksom grunderna är omhändertagna.
Ja. Mitch McConnell heter han.
För Mitch McConnell, ja, just det.
No, ja, fun. Alltså, jag tror det också. Och det här är anledningen till varför vi enkelt kan säga att vanligt folk röstar emot sina bättre intressen.
Ja, alltså folk vill ju ge upp stora delar av sin frihet för trygghet och stabilitet. Och det är väl någonting ganska grundläggande mänskligt det, såklart.
Absolut.
Man vill veta att det liksom elen fortfarande är på, och man vill veta att det är tryggt och säkert på gatan och så vidare. Då är man villig att offra sin egen frihet, och man skiter ganska mycket i alla andra för att få det.
Problemet är ju att fram till nu så har vi ju uppenbarligen sett att rösta på Joe Biden leder ju inte till att elen är på.
Nej, och det ser vi ju både i USA och i Sverige, att liksom när allting är frid och fröjd så röstar folk på sossarna eller på demokraterna i USA. För att det låter så bra det de säger, för att alla är medmänskliga när vi har gott om pengar, och alla tycker det är så fint att dela med sig när vi liksom inte har svält. Och sen så kör demokraterna eller sossarna i Sverige, alltså vänstern överlag, kör sin helt ohållbara politik som är driven på luftslott, enhörningar och ideologier fram tills det inte går längre. Och verkligheten kommer ikapp. Det ser vi nu, det såg vi förra gången Moderaterna tog makten i Sverige. När liksom samhället kraschar fullständigt för att liksom vänsterns politik, verkligheten förklarar för vänsterns politik att era idéer funkar inte i verkligheten. Och då får högern ta över, och så får högern styra upp en inflation eller en ekonomisk kris eller vad det nu är för någonting eller energikris som vänsterns galna politik har lett oss in i. Och sen när de har gjort det under en mandatperiod så är det glömt, ungefär som corona är glömt nu ett år senare. Och då röstar folk på vänstern igen. Och så börjar vi om, och så kör vi en ny 10-årsperiod där vänstern sakta men säkert kör samhället i botten. Och sen till slut så går det inte längre, och då vinner högern, och så får högern med liksom någon slags sansad realpolitik och små budgetförändringar och instramningar och skattesänkningar och sånt försöka städa upp i skiten igen.
Det finns ett visst lockande i den här observationen av verkligheten, men jag tycker inte riktigt att den stämmer.
Nej.
Jag skulle vilja faktiskt vilja säga att fram tills 2000 så var det annorlunda. Då var det tvärtom. Men eftersom nu så ockuperar Moderaterna, till exempel i Sverige, Socialdemokraternas positioner från 2000, så ser det ut som att det fungerar så. Men tidigare så var det tvärtom. Det drog ut åt höger, och det var mycket dumma grejer. Alltså, ingen har kostat svenska samhälls- eller så skattebetalare så mycket som Moderaterna. De har sålt ut allting som var någorlunda värt i staten för peanuts, och nu betalar vi med skattemedel dubbelt så mycket för samma saker. Och jag vet att jag säger alltid att staten är värdelös, och staten, så fort man kommer upp i den storleken på en organisation, så fungerar inte organisationen. Och det stämmer. Och jag vet inte riktigt varför det blev som det blev, men man kan inte gå ifrån att det var den största kostnaden för svenska skattebetalare. Kanske förutom Nuon-affären, men ändå.
Nuon-affären var jag så stor. Jag skulle säga att Miljöpartiets nedstängning av alla kärnkraftsreaktorer har kostat ganska mycket också.
Absolut. Men det jag menar är att fram till år 2000 så var det mer tvärtom. Så att när högern kom till makten så raserade de det som hade byggts upp. Liksom. Och sen, men nu är allting på trynet. Men jag har ingen aning. För i svensk politik är det inte särskilt intressant att prata om höger-vänster-angel längre. I min åsikt i alla fall. För att de är samma sak. Alltså, som vi såg med budgeten. Samma budget. Motherfucking samma budget. Så det kunde ha varit sossarna sammanlagt också.
Ja, faktiskt.
Enda skillnaden är att om man går till den här Galtan-skalan istället. så har vi en mer lokalsiktig politik nu.
Ja, det är ju ett steg i rätt riktning, men det är alldeles för liten. Nej, jag tycker ju överlag att liksom vänstern och alltså förr i tiden så fick inte vänsterns galnaste idéer lika stort utrymme som det får nu. Jag tror det är därför som inte så stora svängningar.
Jag håller med dig om att just nu så är det som du beskriver, men det har inte alltid varit så.
Nej, alltså sossarna står ju för en mycket mer stabil politik på liksom under de 79 åren och satt vid makten innan. Där ja. Det inte var så liksom vansinnigt ideologiskt drivet, utan det var liksom LO och basmetall och liksom ganska sådär jordnära politik på sånt sätt. Det var liksom okej, höga skattetryck och liksom lite frihet, men det var ganska jordnära politik på många sätt. Nu har de ju gått helt woke och bara galenskap på alla sätt. Och de lyssnar på Miljöpartiet alldeles mycket. De lyssnar på andra som säger massa dumheter. De liksom, och precis på samma sätt som i USA, demokraterna har ju gått helt bananas med att göra galna utspel och liksom pumpa in pengar i en ekonomi som redan drabbade inflation, vilket är det som är hälla bensin på ett brinnande bål och så vidare.
Ja, jo. Absolut. Men alltså en av anledningarna till att den här alltså sossarnas politik förändrades är ju, låt oss ta exemplet Manifest Destiny. Alltså att folket har ett öde. Vi ska jobba för det här är vårt destiny. Det kan vara, det klassiska Manifest Destiny var det att vita amerikaner skulle ta över hela Nordamerika och trycka undan indianerna. Det var liksom det.
Ja, just
det. Sen, samma sak, britterna hade lite samma sak när de spred sitt imperium och så vidare. Och vi såg det till viss del i sossarna också, i folkhemmet. Idén, de hade en klar vision vad de ville uppnå. Och sen så jobbade de stenhårt i 80 år mot det. Nu är deras vision fullständigt splittrad. De har ingen vision längre. Alltså det är en otroligt kortsiktig, nihilistisk idé om makt istället för att ha en vision. Så inget parti har, alltså kanske, man kanske skulle kanske lite kunna argumentera för att Sverigedemokraterna har en vision om att vi ska ha ett Sverige utan mångkultur.
Ja, och Miljöpartiet som har en idé om ett samhälle utan teknologisk infrastruktur.
Exakt. Så de har fortfarande lite det här, men de andra partierna har ingenting. Vad skulle du säga att Liberalernas idealsamhälle ser ut? Massa skola, ja, det är allt du vet liksom, ingenting mer.
Det är faktiskt alltså, sant.
Och Moderaterna, lite mer eget företagande. Men gud, så spännande.
Fast när jag tänker på de olika partiernas ståndpunkter nu, så tänker jag på, det finns en YouTube-kanal som heter Red Letter Media. Och där finns det en som heter Mike Stoklasa som för flera år sedan släppte en skitkul video där han regisserar Star Wars The Phantom Menace. Och han ber folk att utan att beskriva karaktärens utseende eller jobb förklara karaktärens personlighet. Beskriv Han Solo utan att nämna att han är smugglare eller hur han ser ut eller vem som spelar honom. Och då kommer liksom folk med så här dashing, roguelike, charming, bad boy, men with a heart of gold och så vidare. Och så vidare. Och så gör han samma sak med beskriv karaktärerna i The Phantom Menace, så ingen kan svara på det. För de har ingen personlighet. De är liksom bara såna här liksom, det är liksom The Jedi Master. Ja, hur är han då? Ja, stoisk kanske, antar jag. Vad är hans personlighet?
Han skrek som en gris. Ja,
Princess Amidala. Vad är hon? Vad är hennes personlighet?
TikTok-star.
Ja, men typ. Alltså, och det är lite samma med partierna idag i Sverige. Vad vill Moderaterna?
Ta makten.
Ta makten, kanske. Vad vill KD? I don't know. Och jag har ändå
vård, skola, omsorg, men alla vill vård och skola och omsorg, så jag fattar inte vad grejerna
är. Nej, precis. Och jag har ändå följt, och båda vi två har ju följt valkampanjerna i Sverige ganska noggrant, och ingen av oss kan liksom sätta fingret på vad vill partierna egentligen. Alltså vad ville sossarna? De ville bara hålla makten. Det var vad de ville. Det var hela deras bas. Vänsterpartiet då? Vad ville de?
Ja, och det var ju förr var det väldigt, väldigt klart och uttalat vad alla partier ville, och de hade liksom ett mål som de skulle till. Och Moderaterna tidigare var att de ville emulera typ efter krigstidens England lite, och sen hade vi sådana som ville bygga upp sitt eget folkhem och bland annat. Men det här, om vi ska koppla tillbaka till amerikanska valet. Mm. Så en av anledningarna till att de förlorade är ju för att i den republikanska visionen så finns det ingen abort. Och det var en av de frågor som verkligen, verkligen tankade om den här valet. Hade de skippat abortfrågan så hade det varit bra. Abort, varje gång den var på the ballot i abort, även i djupt republikanska stater, om att de skulle lagstadga om abort i staten, att, det vill säga att de valda representanterna inte kan ta bort det, så vann det. Och om vi tittar generellt sett i hur olika grupper röstar, så är det kvinnor röstar på demokraterna. Det gjorde de innan det här också, och det kommer de fortsätta göra. Det spelar ingen roll vad de gör. Det är därför det går så dåligt. Och det är liksom, det spelar ingen roll. Det här kommer fortsätta. Kvinnorna röstar på det här sättet. Och det är därför de har valt den här politiken. För det talar till kvinnorna. Så det är det demokraterna jobbar med. De skapar en politik som talar till kvinnorna. Och problemet med det, om vi tittar på det, eller jag anser, ska jag säga, att problemet med det här är att den politiken som tilltalar kvinnorna aldrig är långsiktig. För du kan aldrig offra någon för att få en bättre framtid. Därför vi ser alla partier i Sverige ändra sin politik, för att kvinnorna har mycket högre valdeltagande än män. De spelar kvinnorna, och det har lett till att vi har en kortsiktigare politik. För du kan inte, män går att lura med ideal. Det går inte att lura med ideal. Kvinnor är, det är mycket, mycket mer mat, vård, skola, omsorg. Det är kvinnliga grejer. Vem fan bryr sig om vård, skola, omsorg?
Jag som har barn.
Det är ärligt alltså. Ja. Det är klassiska kvinnliga frågor. Och de är alltid topp tre liksom.
Ja, både ja och nej. Alltså jag skulle säga att jag skulle vara intresserad av vård, skola, omsorg om det faktiskt vore så att vård, skola, omsorgfrågorna betydde det de påstår att de betyder. Jag tycker att vården i Sverige är katastrofal. Absolut katastrofal. Och hade ett parti faktiskt lagt energi på att titta på Norge, där funkar vården. Vi vill göra som i Norge och få en fungerande vård. Då tror jag folk hade lyssnat. Hade ett parti sagt, titta på skolan, så här ser de faktiska siffrorna ut. Inte de liksom putsade siffrorna som sossarna har lagt fram, utan det här är, svensk skola var bäst och nu är vi sämst. Vi måste ta i med hårdhandskarna för att det här ska bli bättre. Ge lärarna makten att kasta ut stökiga elever och så vidare. Så vidare. Stäng av folk från skolan som inte kan bete sig och så vidare. Så vidare.
Alltså, inget av det du beskriver kommer att hjälpa.
Den
skolmodellen vi har nu fungerar bara en etnisk. Du måste reformera hela skolan. Du måste börja början.
Ja, precis.
Alltså, du måste stryka allt strunt som håller på med nu.
Ja, just det.
Och börja precis. Helt nytt. För den pedagogiken vi har fungerar uppenbarligen.
Ja, just det. Precis. Det är precis det jag menar. Om ett parti hade faktiskt varit intresserad av att förbättra skolorna och liksom gått ner och slagit ner med hårdhandskarna på varför gör pojkar det så dåligt i skolan. Okej, då måste vi reformera så att pojkar gör det bättre i skolan. Ja, om hela tanken med läroplanen och hur man lär ut i klassrummen och allting. Kanske till och med återinföra separation mellan pojkar och flickor i skolan. Om det är det som ska till för att betygen ska upp.
Jag tror det hade i och för sig gynnat alla, men...
Ja, alltså det är det jag menar, samma med vården, att det håller inte att bara finpeka lite här och där, utan slopa hela systemet och bygga upp det på ett system som faktiskt funkar. Det är det som måste till, för att det här liksom, det man gör nu med både vård och skola och omsorg är att man försöker lappa ett någonting som är trasigt istället för att bygga någonting nytt. Alltså en båt som läcker med ett såll, kan du bara sätta så många vinkorkar i hålen innan det är dags att bara ta in hela båten på en overhaul, eller kanske bara skrota båten och köpa en ny.
Och sen kommer vi till verkligheten där det du föreslår och jag föreslår är en totalt politisk omöjlighet, för ingen skulle våga göra det. Det tar längre än 4 år och det är det. Yes. Det är det här jag menar med att vi pratar om att alla de här stora samhällsbyggande projekten, förr så var det i väljarkåren en idé om att man ville rösta på samhällsbyggande projekt. Det vill man inte nu, för nu röstar man på vård, skola, omsorg nu, för mig, idag, imorgon. Det här är ju ett 30-årsprojekt som skulle göra dina barn, dina barnbarn får det bättre. Men det är ingen som är intresserad av det. Men nu kommer dina barn få det sämre.
Men problemet är att man röstar ju inte ens för att man ska få det bättre nu heller. För att det som sker med liksom förändringarna i vård, skola och omsorg är ju minimala at best. Det är ju ingen skillnad mellan de olika partierna i vad som händer om de sitter vid makten med vård, skola och omsorg. Det blir ju bara sämre oavsett vilka som sitter och styr.
Absolut, det är inget konstigt med det.
Och det är knappt så att ens partierna, alltså de lovar ju ingenting heller. De säger bara, vi ska fokusera på skolan. Okej, vad ska ni göra med skolan då? Ja, vi ska göra den bättre. Hur då?
Liberalerna.
Ja,
men de tyckte det så bra förra gången.
Ja, men till och med de verkar ju inte ha en plan för vad de vill göra med skolan.
Ingen har en plan. Ingen, det är kejsaren naken. Mm. Ingen vågar säga vad problemet är.
Nej, precis. Och det är där man tassar runt de verkliga problemen i samhället gång på gång på gång. Och jag tror, om vi kopplar tillbaka till valet i USA igen, att nu när det går dåligt så vill folk vill ha lite stor förändring i vissa fall, men de vill samtidigt veta att den de röstar på kan driva igenom det på ett realistiskt och trovärdigt sätt. Dels så tror jag att republikanerna är skadade av den splittringen de har just nu, där du har Team Trump och du har Team Etablissemanget. Det är nästan så att jag tror, och det kommer jag komma tillbaka till veckans konspirationsteori, att vi snart kommer att se tre partier i USA. Det är Trump-partiet, republikanerna och demokraterna.
Det finns nog en god chans för det.
För Team Trump står så långt ifrån republikanerna. De är så olika som parti. Det är som liberalerna och moderaterna fast gånger 100.
Nej, det är ännu större. Alltså, grejen är att de vanliga republikanerna är neokonservativa warhawks och Team Trump är populister.
Mm. Jag tror nästan jag kommer igen komma tillbaka till det här. Men det verkar som att de kandidater som Trump endorsar är som vad folk på, liksom, om man bara såg dem från första gången skulle tolka som galna foliehattar, medan du har de liksom mer etablerade politikerna på andra sidan.
Absolut, så det
är liksom en sån här ny cirkus versus gammal cirkus, eller vad man ska säga.
Jag håller med om det, men det finns väldigt många, det finns i Trump-teamet så finns det bra politiker som faktiskt vill göra en...
Oh ja, absolut, absolut. Och det finns bra politiker, typ Ron DeSantis i det andra kampen också. Det finns några, samma inom Moderaterna i Sverige finns det ju bra politiker. Och det finns bra politiker inom Liberalerna i Sverige. Det finns inga bra centerpartister, absolut inga bra miljöpartister.
Alltså, jag gillar Ron DeSantis, de grejer han har slagit igenom. Men vad har han egentligen gjort? Han ger folk window dressing.
Han skickade 50 illegala flyktingar till Martha's Vineyard. Det räcker för
mig.
Det var hilarious. Det var så sjukt kul så att det liksom fanns inte. Jag tror inte folk förstår hur roligt det var. Det låter helt hemskt att ha stackars flyktingar. Jag tror de har det ganska bra på Martha's Vineyard. Ett av de rikaste ställena i hela världen. Jag tror inte det går någon nöd på dem där direkt.
Men en av grejerna är att oavsett hur det här valet går, så är det en enorm vinst för republikanerna att ta huset.
Det är det absolut. Men samtidigt så tror jag att jag anar en framtid där republikanerna kommer bli så splittrade. Och jag ser inte samma splittring inom demokraterna, för där har den radikala woke-sidan vunnit.
Ja, du har The Squad, men de är längre ut till vänster, men de är helt kuvade av resten av partiet.
Jo, visst, men lyssna på Biden. Han har ju liksom, någon har ju lurat i honom.
Jo, men det är ju, alltså grejen är så här. Det här utgår ju från kanske världen. Nu ska jag orera om konspirationsteorier. Nu utgår vi från världens kanske mäktigaste man, Larry Fink.
Mm.
Inte Joe Biden, Larry Fink.
Ja, just det.
Han är som kontrollerar BlackRock.
Ja.
Han driver igenom ESG. Och driver han igenom ESG så kommer det att reflekteras i staten också. Så Joe Biden går hans ärenden. Och om Larry Fink säger att han vill ha det här, då får vi det. Det är därför det har skett. Och om Ron DeSantis kommer till makten så kommer han att svänga mot woke också. För han kommer vara lika beholden till de här människorna när han har makten. Nu när han sitter i Florida så spelar det ingen roll. Det finns ingen som är ute efter honom där. De får inte ut någonting av det.
Men varför är Larry Fink så intresserad av woke?
Jag vet inte. Jag vet precis varför. Därför att han... När det var Occupy Wall Street, vad skrek de då? We are the 99%. Folk stod utanför bankerna. Folk protesterade, de rika. 5 år senare, vad händer då? Det finns inga We Are The 99% längre. Det är vita, det är svarta, det är där. Och de vita förtrycker de svarta. Vanliga arbetarklass vita förtrycker de svarta. Så plötsligt har vi skiftat hela den radikala vänsterns energi från att protestera mot stora, stora investmentbanker och hedge funds till att protestera vanliga.
Ja, ah, så han gjorde en slags bait and switch där då?
Ja, så varför tror du de driver ESG? För att det är väldigt, väldigt gagnande för de människorna med mycket pengar.
Ja, just det, för då är det ingen som orkar slåss mot de rika längre, för de är så upptagna att slåss mot.
Exakt, och det är därför Joe Biden driver woke likadant. Han ska splittra USA så att det finns en woke-falang och en icke-woke-falang. Och då krigar de mot varandra istället för att det är de arbetarklassen, eller de medelklassen, arbetarklassen, de fattiga mot de rika. Och det är en briljant strategi. Jag applåderar det.
Och det ser vi i Sverige där vi har den politiska Södermalmsadeln som mot liksom de fattiga, eller vad man ska säga. Och nu har vi liksom håller vi på med att woka in Sverige också ordentligt där.
Ja.
Men så, alltså, vad tror du kommer hända nu då i USA? För att nu så ser det ju ut som att du har Trumps clowngäng med sina cyklande enhjulingar som tar större och större uppmärksamhetsplats. Och så har du liksom den...
Jag vet faktiskt inte. Alltså du har falangen som är etablissemanget, de stöder Ron DeSantis helhjärtat, och så har du Trumpisterna, de är Trump oavsett. Han gör ju fortfarande rally, så åker runt och pratar, och han får ganska mycket folk på dem. Så, alltså, han är ju inte opopulär bland väljarbasen.
Nej, absolut. Där
Trump kommer, jag tror Trump vinner mot Ron DeSantis. Jag tror det kan vara så till och med att de inte sätter upp Ron DeSantis mot Trump. Bara för att det är smartare.
Du tror det?
För Ron DeSantis, ja, för att om Ron DeSantis slår ut Trump.
Mm.
Så har du fortfarande ett ganska stort antal America First-kandidater i senaten och representanthuset. Vilket gör att oavsett om Ron DeSantis skulle bli president. Så skulle de kunna tänka sig att vända sig mot honom. På samma sätt som Tea Party kontrollerade hela det republikanska partiet under 8 år.
Så du tror att Trump, då sätter du Trump så att Trump kan vinna, sitta av sina sista 4 år och sen är man av med honom
sen
permanent?
Sen tar man DeSantis.
Ja, just det. Så du tror det är Trump versus Biden round 2 i nästa val då, om 2 år?
Jag tror det, men jag tror att det är en losing strategy, för det hade varit bättre att sätta upp DeSantis.
Mm.
Personligen tror jag att han skulle vinna.
Jag är helt enig, om nu ens demokraterna faktiskt sätter upp Biden, för vänstermedia har ju börjat försöka skjuta Biden lite i sank.
Så ja, det kanske blir Hillary Rodham Clinton igen.
Ja, det skulle inte överraska mig, för jag tror att de vill framförallt bli av med Kamala Harris, som har visat sig vara en absolut katastrof.
Ja, hon kan inte, om de sätter upp henne så kommer hon inte att vinna, det är 100%.
Nej, så jag undrar om de kommer försöka köra Clinton eller någon liknande. Och inte
är det Newsom som ligger i in the weeds och försöker komma in och bli presidentkandidat? Han är då en guvernör i Kalifornien.
Ja, det ska bli intressant att se. Det som man kan se nu då, beroende på lite, om republikanerna vinner lite mer, så kommer det inte hända någonting i amerikansk politik på de nästa 2 åren.
Jag tror det kommer inte hända så mycket i Amerika just nu under 2 år. Det har varit otroligt mycket turbulens nu. Jag tror de är batten down the hatches, och om 1 år så börjar primaries. Det är då vi kommer se vad som händer. Jag kan bara gissa. Jag har faktiskt ingen aning. Jag har gissat så jävla dåligt på senare.
Ja, men. Otroligt. Hur tror du det här kommer påverka oss här i Skandinavien då?
Mer av samma skit.
Mm.
Det är vad jag tror. För det fanns ingen klar red wave. Om de droppar abortfrågan i republikanska partiet och låter bara fuck it, vi ska inte driva med det, då tror jag, eller att om folk är nöjda med att de har cementerat aborträtten i de flesta staterna som faktiskt vill ha den, så tror jag att de kommer vinna. Men annars om de kör det, så tror jag ingen är för ingen abort. Alltså, eller, jo, några. Pro-life till största delen kvinnor, men de röstar inte. De kvinnor som röstar höger i USA är nästan uteslutande pro-life.
Ja, det påverkar inte oss här i Skandinavien något särskilt. Och det som ska sägas också är, som folk kanske tycker är intressant i Skandinavien, är att när vi hör om liksom Roe vs. Wade föll, att nu blir förbjudet med abort i USA och sånt, det stämmer inte. Det är det är fortfarande ganska många stater som har helt fri abort, och de flesta stater som har infört regleringar har infört såna här 12 veckors gränser och sånt. Och då tycker man, det låter ju helt hemskt, 12 eller 15 veckor, det är vad vi har i Skandinavien. Det är faktiskt så att det är vecka 12 och efter det så ska du ha liksom en speciell tillåtelse för vecka 15 eller till och med pushade vecka 18. Men då ska det vara liksom akuta medicinska risker inblandade. Så vi i Skandinavien har mer drakoniska abortlagar än de flesta stater i USA. Och det tror jag folk missar när man pratar om det här att det är förbjudet med abort i USA nu. Nej. Vi har fortfarande och har länge haft mycket striktare abortlagar än vad USA har ens nu. Det finns ju stater i USA där det är tillåtet med abort upp till och med födseln. Alltså du kan abortera ett barn i det att barnet föds.
Yes.
Ja, och det är ganska magstarkt för de flesta, även för de flesta abortförespråkare skulle jag vilja påstå.
Ja, men det är det här som är grejen, att det har ju varit en medieblitz om det här. Folk är inte informerade.
Nej, jag tror att det som vi kommer se eller påverkas av mest här i Skandinavien då är att vi kommer inte se lika radikal politik som vi har sett. Alltså Black Lives Matter, rörelser och liksom de största gröna utspelen och sånt. Alltså hela det kommer vi nog inte se från USAs sida längre. På samma nivå, utan det kommer vara mer medietystnad från USA.
Det som kommer ske är att de kommer försöka att fortsätta karaktärsmord på Donald Trump.
Ja, absolut. Ja, absolut. Men det jag tänker, det som påverkar oss i Skandinavien, och det har ju varit bland annat alla såna här gröna tilltag och sånt där, det kommer vi nog se mindre av de närmaste 2 åren. Och samma stora internationella utspel, alltså det här tillbakadragande från Afghanistan och sånt där, det kommer vi se mindre av också. Det kommer vara mer tyst från USA, tror jag, de närmaste 2 åren.
Ja, det tror jag också. Jag vet inte, har vi något mer att tillägga om det här?
Nej, jag tror faktiskt inte det. Om ni där ute har någonting som vi har missat, eller liksom, tror ni att det kommer bli någon större radikal förändring för oss här i Skandinavien? Eller liksom, ska vi bara sluta bry oss om vad USA håller på med överhuvudtaget nu i 2 år?
Ja, jag tror vi kommer se det gamla vanliga i gammal media.
Ja, garanterat kommer vi göra det, och så får vi se hur det blir om 1 år ungefär, när det dör igång igen. Och här i Sverige så är det ju på västfronten inte ett nytt. Här kommer det kommer inte ändra ett skit. För att se det positivt. Ska vi hoppa in på någon veckans konspirationsteori eller?
Jag har faktiskt ingen bra den här veckan.
Jag har en. Det finns två, jag har två teorier. Jag har brottats med den här tanken nu ett par dagar. Varför satte Donald Trump upp en del kandidater som var så dåliga när det fanns bättre alternativ? Alltså till exempel Dr. Oz mot Fetterman, en man som fick stroke och knappt kan prata. Alltså han borde ju kunna fielda bättre kandidater än vad han har gjort. Och jag undrar om det antingen är så att han ville att, antingen så tror han faktiskt på fullt allvar att de här skulle kunna vinna. De kandidater som han har backat, som förlorade med stora siffror. Eller så är han så utstuderad så han vill att republikanerna ska förlora så mycket makt som möjligt, för det gör det lättare för honom att ta kontrollen ordentligt till nästa val.
3D, 5D chess. Alla gånger jag har påstått det tidigare så har det visat sig att det mesta varit inkompetens.
Ja, så det kan vara så att, alltså det är det som jag undrar, är Donald Trump, eller har Donald Trump bränt ut sig? Alltså hade han liksom den lilla sparken som gjorde att han vann sist och liksom faktiskt genom det lite bra politik, har han blivit så galen helt enkelt? Alltså har han tappat det på samma nivå som Joe Biden i att han är så liksom förälskar sin egen spegelbild, så han tror att han kan göra vad som helst och att han är magisk, och att han faktiskt, det var en one hit wonder, han är inte så bra som han och alla andra faktiskt trodde.
Han är ju absolut en narcissist,
ja.
Det vet vi ju, och jag tror det var ett litet one hit wonder, för att maskinen som kontrollerar det amerikanska samhället och alla de triljonerna kommer inte tillåta att en person som inte går att kontrollera kommer till makten igen. Det är jag 100% säker med.
Mm.
Oavsett om Donald Trump går till val eller inte så kommer han förlora. För det finns inte en chans att amerikanerna, eller de människorna som faktiskt kontrollerar samhället i Amerika, låter honom igen.
Jag tror inte det. Jag tror också
det kommer gå en mans ålder innan det sker igen.
Ja, för sist så kunde ju de åtminstone run interference för Trumps värsta idé och liksom lyfta upp de bra sakerna han höll på med och försöka tysta den värsta av hans dumheter. Alla hans Twitter-tirades och sånt. Alltså, de borde ju ha beslagtagit hans mobiltelefon i där han klev in i Vita huset. Även om det var kul att följa, så det är inte bra
egentligen. Det var det minsta problemet. Det största problemet var att han fortsatte alla krigen.
Ja,
som de ville att han skulle göra.
Ja, det är också.
Liksom, det etablissemanget drev vidare sin krigsmaskin. Att han inte stoppade det där var problemet, men han stoppade det nog mycket för att det skulle ge problem, vilket gör att han aldrig kommer komma till makten igen.
Ja, antingen så är det etablissemanget och att Trump faktiskt alltid har varit så här knasig, eller så har han fallit ner i det djupa hålet av sin egen spegelbild på samma nivå som Joe Biden har tappat den fullständigt. Eller så var Trump så smart så han har insett att han blev kontrollerad sist och att han nu försöker sabotera för demokraterna för att splittra det så mycket så att han sakta men säkert i skuggorna kan positionera sitt eget folk i hemlighet för att ta kontroll när de liksom, har kört partiet i botten. Det är ett av de två och jag kan inte riktigt bestämma för om han är ett geni eller om han är så dum som media vill få honom att framstå som.
Jag tror inte han är dum, men han är inte en politiker.
Nej, förmodligen inte. Det är i alla fall min veckans konspirationsteori.
Det lät den som en bra en.
Ja, jag tror det. Så vi får se hur det går om ett år. Då tackar vi för visat ointresse. Och har ni någonting att tillägga så kommentera gärna. Vi läser faktiskt och svarar på allt. Så länge som det är gärna ställt som en fråga. Eller...
Detta ljug för lyssnarna nu. Vi vet just två att vi inte kan skriva.
Det stämmer. Ha det så bra, så hörs vi nästa gång.
Yes. Hej.
Hej.
Tack för att ni har lyssnat på dagens podcast. Har ni frågor så kan ni mejla oss på skäggetpodcast@gmail.com eller lämna en kommentar i kommentarsfälten på till exempel YouTube, Facebook eller andra sociala plattformar. På återseende.